Hej och välkomna till detta samtal om Campus Varbergs beviljade forskningsstipendier där vi idag kommer prata med Elin Enneberg, Janna Lundberg och Malin Axelsson som har fått beviljat att genomföra sin forskning. Att inte välja är också ett val. Jag heter Ida Thomson och är event manager på Campus Varberg. Jag ska nu berätta lite om bakgrunden till detta samtal. Campus Varberg är en del av utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun och har som vision att verka som en mötesplats, mäklare av kunskap och motor för utveckling. Campus Varberg arbetar utifrån ledorden efterfrågad utbildning. Detta innebär att de utbildningar som erbjuds ska vara efterfrågade av näringsliv och samhälle. Campus Varberg är också en mötesplats för många människor. Företagare, lärare, studenter, allmänhet och näringsliv. Och nu även ännu tydligare för forskare. Genom satsningen efterfrågat forskning och stipendier från Sparbergsstiftelsen Varberg har Campus Varberg möjligheten att varje år dela ut stipendier till forskare att genomföra forskning inom de ämnesdiscipliner och projekt som finns representerade vid Campus Varberg. Och några som har fått ta del av dessa stipendier är just Elin Enneberg, Janna Lundberg och här idag tillsammans med Malin Axelsson. Varmt välkomna! Kul att ha er här i Varberg.
Tack. Tack.
Vill ni börja med att berätta lite kort vilka ni är så vi får lära känna er? Hur kom det sig att ni började forska och hur känner ni varandra? Hur hamnar ni i det här sammanhanget? Elin, vill du börja?
Ja, men jag är sociolog och jag disputerade vid Lunds universitet där jag skrev en avhandling om migration och arbetsmarknad. Och ganska kort efter att jag blev klar så fick jag en postdoc vid Malmö universitet på den institution där jag är nu, institutionen för samhälle, kultur och identitet. Och där jobbar jag på studie- och yrkesvägledarutbildningen främst idag som biträdande lektor. Och det var genom min tjänst där som jag lärde känna Janna och senare Malin.
Och Janna, hur hamnade du här?
Jag har också disputerat i Lund på institutionen för utbildningsvetenskap och där skrev jag en avhandling som handlar om en elitskola och samhällskunskapsundervisningen på den skolan. Och sen fick jag jobb på SKI lite innan avhandlingen blev klar och då satt jag och Elin bredvid varann och pratade om akademins våndor och hittade väl varann lite där. Och sen kom jag in och fick undervisa på studie- och yrkesvägledarprogrammet och fick åka hit till Varberg och jobba lite också. Och sen såg vi den här utlysningen och satt i min trädgård en härlig försommardag och spånade lite runt det. Men vad hade hänt om man blev kvar? Och vi tänkte på de här filmerna, Fucking Åmål och Farväl Falkenberg och började tänka lite runt det här. Men aktiva, passiva val, vem blir kvar, vem lämnar och varför och kanske om man kunde tänka nytt runt det här på något sätt. Och vi tyckte det passade ganska bra in i det här med efterfrågad forskning och saker vi behöver veta som man inte är, ja, där det finns saker att beforska helt enkelt.
Spännande, härligt där med en liten tur i trädgården.
Ja.
Och Malin, hur hamnade du i det här gänget?
Ja, jag är utbildad studie- och yrkesvägledare och har jobbat som det i olika verksamheter i cirka 20 år. Och sen så i augusti 2020 så började jag jobba som lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Och det var i samband med att jag kom till universitetet så under våren där så hade ju Janna och Elin börjat spåna fram det här projektet och frågade om jag ville vara med och vara delaktig. Och jag har ingen forskningsutbildning med mig så att det var väl med lite skräckblandad förtjusning som jag sa ja. Men det är jag väldigt glad för. Jag har lärt mig enormt mycket. Det har varit en väldigt, väldigt rolig resa som fortsätter känns det som.
Och om man inte utbildar forskare, vad får man för roll i ett sånt här sammanhang då?
Men jag tycker att jag har fått vara delaktig i alla delar, absolut. Framförallt så har jag varit med och samlat in material och gjort intervjuer. Men även i skrivprocessen, Janna och Elin har varit väldigt generösa och släppt in mig.
Oh, vad härligt, det var skönt kanske också med en extra händer där på tangentbordet ibland också att få ta del av. Härligt. Och Janna?
Ja, men jag tänker att det har ju också varit jättevärdefullt för oss att få Malins perspektiv som liksom kunnig i hur yrkesvägledningen fungerar och hur jobbet funkar i praktiken. Så det var ju ovärderligt för de intervjuerna, för att de skulle bli riktigt bra. Att det var någon som liksom hade koll på praktiken där.
Elin? Och inte minst med materialinsamling så har ju du haft ett stort kontaktnät också.
Just det.
Som vi har kunnat få ta del av när det gäller att hitta informanter till exempel. Men också vara med och delta i intervjuerna och ha det perspektivet där som Janna nämnde.
Just det. Hur många brukar man vara i ett sånt här forskningssammanhang? Är det vanligt att vara? Är man oftast själv eller är man 2-3 eller är man ännu fler?
Det beror ju på, det är olika discipliner skulle jag säga. Så att i naturvetenskapliga projekt kan de ju vara, alltså en del av de här covid-publikationerna där det är ju liksom ibland nästan 1000 författare, så det kan vara helt absurt. Medan i samhällsvetenskaperna kan man kanske vara 3-4 stycken, 2 är ganska vanligt, och i humaniora är det ganska vanligt att vara ensam forskare. Så det är olika vetenskapliga akademiska traditioner med olika idéer om hur man arbetar och skriver bäst och så.
Ni fick ju alltså forskningsstipendier från Sparbergsstiftelsen Varberg via våra Campus Varbergs forskningsstipendier. Hösten 2020 fick ni dem och det var våren 2021 som ni började. Har det varit tillräckligt med tid nu när vi sitter här våren 23?
Men det tar ju tid. Det gick ganska fort att göra materialinsamlingen, de första intervjuerna och så. Och sen har vi ju jobbat så att det har fått växa fram, att vi har känt att nej, men vi behöver en till intervju, vi behöver en annan vinkel för att se att det som kom, men egentligen var ju det som kom fram i de 2 första intervjuerna, eller 3 första, det var egentligen liknande saker som kom i de efterföljande intervjuerna också. Så det var lite spännande att ganska litet material egentligen verkar vara ganska generaliserbart. Så det är lite intressant metodmässigt egentligen.
Mm. Och att vara forskare har inte alltid bara positiva sidor. Vad skulle du säga är liksom för- och nackdelar där, Janna, med att forska?
Ja, fördelen är ju friheten och kreativiteten. Att det är lustfyllt och att det är jättehäftigt att bara få en idé och sen kunna få jobba med den och utveckla den. Nackdelen är väl att ofta har vi ju väldigt många idéer som vi tycker är briljanta, och det är inte alltid det är möjligt att jobba med de idéerna, och det känns ju som, det blir ju som en sorgeprocess lite grann. Och då kan man bli lite irriterad över att man inte får finansiering för alla sina idéer, men ja, vi tycker väl att vi ändå förvaltar det där arbetet ganska väl.
Nej, men det här projektet har ju lite blivit som 2 delprojekt där vi har intervjuat både studie- och karriärvägledare och också de som har valt att stanna kvar på landsbygden. Och därmed tänker jag att vi också kunnat följa lite olika spår som vi kanske inte alltid, eller som vi kanske inte tänkte på från början.
Precis. Och nu är jag jättenyfiken. Nu tycker jag vi hoppar in i forskningen. Nu har vi bara varit och bara smakat lite på det. Janna, vill du berätta lite om bakgrunden? Alltså, vad har ni forskat om? Vad är lite ämnet?
Just det, vad är ämnet? Det handlar ju om, vi började väl egentligen i en fördom, kan man säga. Om att de som bor på landet, de som blir kvar, är någon slags övergivna, kvarblivna, bortglömda, som inte haft andra val utan som bara blir kvar. Och sen så tänkte vi att men måste det alltid vara så? Är det alltid så att de som är lyckade är de som ger sig av, och att det rätta valet alltid är att flytta eller att utbilda sig? Och vi ville väl förhålla oss lite kritiska till den normen om att man ska flytta, man ska utbilda sig, man ska vara... Men jag vet inte om vi alla här kanske kan identifiera oss som lite duktiga flickor som gör som vägledarna har sagt åt oss. Och då tänkte vi att ja, men tänk om man skulle kunna göra andra val. Och hur värderar vi egentligen olika val? Så det började lite filosofiskt. Och ja, för mig var det väl lite så här sliding doors moment, att jag tänkte lite på men vad hade hänt om jag hade varit kvar på den landsbygden där jag växte upp. Så vi lekte lite med de tankarna i relation till mediala bilder av förlorare på landsbygden. Det finns ju en massa humorserier och lite andra så här nidbilder som är rätt så väl spridda som vi väl ville undersöka om de verkligen stämmer.
Är det så studie- och yrkesvägledare arbetar lite att man har den här fördomen i bakgrunden, att man vill pusha de man träffar och talar med att de ska flytta, att de ska ta studier på annan ort eller att de ska våga ta arbete på annan ort? Vad säger du, Malin?
Det var väl lite där som artikeln, det andra projektet, minnar i, där vi det första delen gav mycket intressanta infallsvinklar och då ville vi spegla lite, men hur arbetar man som vägledare med människor som inte kan tänka sig att flytta för ett arbete eller studier, som där orten att vara kvar på platsen är det centrala. Så det var det som gjorde liksom till vår nästa artikel, Local Places Ruling Life, som vi skrev och intervjuade då 13 olika studie- och yrkesvägledare som jobbar inom olika verksamheter. Dels inom vuxenvägledning och även som arbetsförmedlare och arbetsmarknadshandläggare. Så de hade lite olika bakgrund, men gemensamt var att alla var utbildade studie- och yrkesvägledare. Och det finns ju en norm som vägledarna också anammar. Och den är ju att det är lättare, beroende på vilken bakgrund som man, alltså jobbfokus, att man måste hitta en försörjning och det är starkare i vissa verksamheter. Framförallt om du jobbar liksom när människor är beroende av ett ekonomiskt stöd. Då behöver man också hitta en lösning på ett annat sätt. Du kan vara lite friare i din vägledning när du jobbar, när människor behöver liksom inte är så knutna till försörjningen. Men det måste någonstans leda till ett arbete. Och då i ett vägledningssamtal ska man ju liksom aldrig styra den sökande. Men visst finns det en norm att du behöver kanske röra på dig. För kan du inte hitta din försörjning här, så behöver man ju titta lite längre bort helt enkelt.
Just det.
Utanför stadsmuren.
Hur har den här forskningen gått till? Vilka metoder har man använt?
Men som vi gjorde då intervjuade vi 13 olika vägledare som berättade om hur de jobbar just med individer när det kommer upp det här med plats. Och det var olika infallsvinklar. Ett resultat var att vissa människor som är sårbara och ganska utsatta, för dem är det inget alternativ att flytta för ett arbete på grund av att de har sina sociala relationer knutna till platsen. Det är kanske där de har ett boende via socialförvaltningen. Det är kanske där de har läkare och sådana delar. Och det gör att det kräver ju vissa resurser för att kunna flytta också. Och för de individerna är det inget alternativ. Det skulle inte funka på annan ort än där de är. Sen finns det ju många vägledare uttryckt att det är lättare att vägleda unga människor. De är mer flyttbara än när du har etablerat dig på orten med familj. Det är inte bara att flytta utan vidare, utan det finns många, familjens stark skäl till att vilja stanna helt enkelt. Och sen var det även de individerna som vägledarna mötte där platsen var väldigt central. Det var viktigt att få vara då exempelvis vid kusten eller att få ha närheten till naturen, det kunde vara skogen. Och det var väl lite någonting som var lite överraskande för oss. Vi var väl kanske inte, vi blev lite positivt överraskade över att man lyfte platsen så starkt som ett skäl till att jag vill inte flytta, för att det är viktigt att få vara med för mig här. Inte för att man jobbade liksom vid havet eller för att man surfade på fritiden eller något sånt, utan bara miljön i sig var central för människor och ett argument till också att stanna då.
Var det några andra faktorer som var viktiga i det här i forskningen? Janna, vad har du att säga om det?
Jo, men jag tänker att den mesta materialinsamlingen har vi gjort under coronapandemin, och det har ju inneburit att vi har genomfört intervjuerna genom Zoom. Och vi är ganska förvånade över hur bra det fungerar. För att generellt brukar man ju säga att telefonintervjuer och intervjuer som man gör med hjälp av verktyg ofta förstör äktheten eller relationen eller möjligheten att få ut ett bra material. Men vi märkte att vi använde Zoom då, för det är det vi använder mest på universitetet. Och det blev, jag vet inte hur, det gick, om det kanske handlade om att vi satt i våra hemmiljöer. Det blev en väldigt intim känsla. Ofta hade vi så här, kanske barn som låg och sov i bakgrunden, eller det var någon som precis hade avslutat sin arbetsdag och sådär. Så att det blev en väldigt privat och öppet samtal om liv och val och livsvillkor. Och, ja, men det var många som tackade efteråt från intervjun och tyckte att det var så himla, att det var liksom härligt att få prata av sig och sådär. Så det blev vi förvånade över att Zoom faktiskt funkar så bra. Och sen åkte vi ut och gjorde lite kompletterande observationer och gjorde några intervjuer på plats som ju också var jättevärdefulla.
Elin, vad säger du?
Jo, och jag tänker också att vi lyckades ju samla in ganska mycket material på kort tid. Kanske beroende på att vi gjorde det via Zoom. Att vi kunde anpassa oss till när informanterna hade tid. Vi kunde lätt samköra våra scheman. Vi har ju oftast varit två som har intervjuat på samma gång. Och jag tänker att det gjorde att vi kunde komma igång med projektet ganska snabbt. Men också samla in material, mycket material på kort tid.
Just det. Och ni intervjuade också, gjorde ju 10 djupintervjuer och valde att lyfta fram egentligen 2 av de intervjuerna i det här kapitlet i boken. Vad vill ni berätta lite kort om de 2 personerna?
Ja, det är ju en kille och en tjej. Tjejen kallar vi för Hanna och killen för Dag. Och de är ju båda 2 väldigt kritiskt tänkande människor skulle jag säga. Som vänder upp och ner på den här bilden av vad är det att stanna kvar. Personen som vi kallar för Hanna, hon har en verksamhet som är egentligen väldigt framgångsrik. Som hon driver med en vän från den här landsbygden. Men väljer ändå att inte köra på med fullt blås och bli, alltså hon skulle nog kunna jobba med det här dygnet runt och bli jätterik och framgångsrik. Och liksom men väljer så här, nej, jag vill vara hemma med mina ungar, jag vill jobba deltid, jag vill inte jobba heltid och sådär. Och den andra personen som vi kallar för Dag då, han är nästan ännu mer samhällskritisk eller normkritisk eller vad man vill kalla det för. För han vill bara sitta kvar, han vill inte flytta sig överhuvudtaget. Att han har en sån här, han verkar ju vara en aktiv person, men han vill inte ändra på någonting utan vill bara att allt ska vara som det är och trivs jättebra med det och värdesätter familj och den platsen han bor på. Han vill vara utomhus, röra på sig, cykla, spela spel med vänner, vara med sin fru. Så här. Bara ja, men spännande liksom. Någon som tänker på ett helt annat sätt än vad man är van vid att man ska tänka. Liksom. Det var väldigt intressant att få ta del av det. Hur man gör liksom de här väldigt kritiska, samhällskritiska valen, logikerna bakom det. Jag tror det är viktigt för oss forskare att ta del av de perspektiven. För att vi lever ju i en extrem karriärhets. Där man verkligen ska producera, man ska få medel, man ska jaga runt. Och det var något annat som bara väckte vår nyfikenhet och var väldigt inspirerande.
Ja, men jag tänker också, kanske särskilt om man som vi delvis gör i alla fall, arbetar på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Så det är lätt att man kanske börjar i frågan om vad vill du bli eller vad vill du studera, vilken typ av jobb vill du ha, att man tänker sig att det är utgångspunkten för var människor sedan hamnar, att man väljer utifrån någon slags intresse och sen så ser man var det intresset har den. Och här blir det lite tvärtom. Jag tycker att det är ett fint resultat som vi tar med oss, att för alla så kanske det inte är så att man börjar i det tänket, utan man börjar snarare utifrån, jag befinner mig på den här platsen och jag vill stanna kvar där. Vad finns det för möjligheter lokalt? Vad kan jag utveckla eller vad kan jag driva? Vilka arbeten möjliga här där jag befinner mig. Så att det blir ju lite omvänt perspektiv istället för att utgå från att arbetet är det som styr människor.
Just det. Malin, du vill också inflika där.
Ja, egentligen inte i det här, utan jag tänkte komma tillbaka till din fråga om hur karriärvägledarna vägledde. Och det jag vill säga där, som vi egentligen är liksom det centrala i vår artikel, det är ju begreppet kompromisser. Där vi liksom, även om det finns en rörlighetsnorm som vägledaren någonstans jobbar mot, så var de olika vägledarna och arbetsförmedlarna ändå kompromissade mycket i sin vägledning i relation till den de hade framför sig. Så det var inte bara att alla måste flytta för att få ett jobb, utan vad är det för en individ jag har här och vad finns det för möjligheter? Och där upplevde vi också att det fanns en kompromiss från andra hållet, från den sökande sida, att man då istället är beredd att kompromissa med sitt studie- och yrkesval för att få vara på orten, att det är det centrala och karriären kommer i andra hand. Lite så som Janna beskrev också, de här individerna som har valt att stanna i första hand.
Just det. Och det är ju några begrepp som ni tar upp här, att man pratar om passiva och aktiva. Att passiva bara blir kvar och att de aktiva tar tag i sitt liv och gör den här flytten. Det är lite den fördomen man har. Och det är lite den här dagpersonen som ni har intervjuat. Han känns ju som en sån som bara har blivit kvar. Men det finns ju ändå många faktorer där som ändå gör att han har ändå gjort ett aktivt val att stanna.
Absolut. Och jag kan nog tänka att kanske är det vi som har flyttat och utbildat oss som egentligen varit ganska passiva. Om man vill tänka liksom att följa en norm och följa liksom en idé om hur man borde göra, är inte det egentligen mer passivt än att stanna kvar? Det kräver ju ett motstånd, och det är ju verkligen, det är egentligen mer aktivt att så här våga sitta kvar. Nu sitter jag här. Så det är ju, jag tyckte det var ganska befriande och inspirerande att höra att så kan man faktiskt också göra. Och det är verkligen inte en passiv handling, utan det har ju krävt många, mycket motstånd. För det är ju väldigt många runt omkring en i samhället som vill att man ska flytta och röra på sig.
Verkligen.
Jag vet inte, nu tänker jag fritt här, men jag tänker att det kanske kan förklara också varför fler kvinnor rör på sig lite grann. Det har vi inte skrivit något om, men jag tänker att just i klassisk genusteori så tänker man ju att män är aktiva och kvinnor är passiva. Men man kan också fundera på vem som är ett flyttbart objekt. Och där kanske kvinnor blir mer att man ska följa normerna, medan män har kanske en starkare känsla av nej, men jag gör som jag vill. Kanske, jag vet inte.
Sen i djupintervjuerna, många av dem som vi intervjuade där var ju alltså väldigt självständiga entreprenörer och väldigt drivna i sina verksamheter och arbetade väldigt aktivt och hade kanske också den här, det kanske inte är så lätt att få en anställning, utan man behöver bli sin egen för att kunna ha en försörjning som inte är i staden där det är lättare och flera arbetsutbud. Så många hade ju egna verksamheter som de jobbade väldigt hårt i, får man väl ändå säga.
Just det, så de intervjuade hade inte alla liksom ett fysiskt arbete att gå till på landsbygden, utan de kunde också ha jobbat lite så mer remote, om man säger. Eller?
Vissa jobbade ju, hade ju helt digitalt liksom, och vissa hade ju mera hantverksjobb. Så det var blandat.
Det var blandat.
Men mycket egenföretagare får man nog ändå säga.
Ni har också beskrivit i ett samtal vi hade här innan att ni arbetar mer med en hypotes snarare än en teori, som ni också har gjort i den här forskningen. Vill du berätta lite mer om det? Är det så att man oftast i forskning har liksom en teori som man vill liksom bekräfta eller dementera?
Då är det väl oftast en hypotes. Man har ett antagande. Men det är ju kanske lite mer vanligt inom naturvetenskaplig forskning. Medan i kvalitativ forskning så är det mer undersökande. Och då har man oftast en teori som man analyserar sitt material med sen. Men man kan väl jobba hypotesdrivet också.
Mm. Alltså det är ju verkligen filosofiskt. Om vi på ett sätt kan vi säga att vi hade någon slags mjukishypotes. Men vi har ju inte jobbat sådär att här har vi vårt påstående om hur det är och nu ska vi bekräfta eller falsifiera det här. Det är ju mer än vad man brukar kalla för positivistisk tradition. Och vi har ju mer jobbat, vad ska man säga, lite reflexivt med det här. På ett sätt som, ja men skulle det kunna vara så här? Vad har vi för fördomar och föreställningar? Kan vi ifrågasätta dem? Vad finns det för grund för att ifrågasätta? Och sen har vi också utgått från, men vad kom fram i materialet? Och vilka teorier kan vi använda för att analysera det här materialet? Så det är ju lite inspirerat av vad man brukar kalla för grounded theory, kanske. Grundad teori. Där man då vill att teorin väljs ju inte på förhand, utan teorin är ju till för att förstå det som kommer fram i empirin och intervjuerna då som vi har jobbat med. Så där kommer ju fram till exempel, ja men det här som vi har pratat om nu, att det viktiga för människor är ju deras sammanhang, deras plats, deras relationer, anknytningar, vad man hör till, vad man känner sig hemma, sådana ganska mjuka och svårverbaliserade saker. Och där har vi ju hittat en teori som handlar om personliga liv, personal lives studies, med forskare som heter Carol Smart som skrev om först. Och där har vi ju inspirerats mycket av. Och det bygger ju också på alltså en klassisk sociologisk teori om vardagslivets sociologi. Så här, vad händer varje dag?
Vad har resultatet av den här av er forskning kunnat, hur har det kunnat hjälpa studie- och yrkesvägledare i sitt arbete? Malin, du kanske vill svara på det.
Ja, men vi tänker ju att när man väl går ut och som våra studenter som presumtiva studie- och yrkesvägledare så kommer de ju möta massa olika människor. Och vi hoppas ju att vår artikel bland annat att då kommer att kunna visa lite på hur man ska förhålla sig på olika, hur man kan förhålla sig på olika sätt till olika målgrupper. Så att det är en liten vad ska man säga, perspektiv på det som man kan möta sen och hur människor resonerar i sin vardag. För att det handlar ju jobbet väldigt mycket om att du behöver förstå dig på människor för att kunna hjälpa dem i att ta nästa steg i ett vägledningsval i studieyrke.
Just det. Och både Elin och Malin, ni föreläser för studie- och yrkesvägledarprogrammet som tillhör Malmö universitet. Hur kan en sån här forskning liksom hjälpa eller stärka en utbildning på det sättet? Kommer ni använda er av det här? Elin, vad säger du?
Jo, men vi har ju redan använt det lite med studenterna på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Man vill ju gärna ha forskningsanknuten utbildning och där har vi använt den här studien i en metodkurs som vi ger för studenterna på tredje året på utbildningen som ska skriva sina examensarbeten samma termin. Och där har jag och Malin haft ett upplägg där vi har kört en liten workshop där studenterna har fått läsa den här artikeln och fundera lite kring både våra forskningsresultat men framförallt vilka metoder vi har använt och hur man kunde ha gjort studien på ett annat sätt. Så där har vi använt just den här artikeln som ett litet case kan man säga som studenterna har kunnat reflektera kring. Och vi har pratat och haft ganska spännande samtal skulle jag säga om metoder inom kvalitativ forskning.
Och ofta är det liksom populärt också med forskning som knyter an direkt till den framtida yrkesrollen. Det blir lättare som student att identifiera sig och läsa in.
Janna, vad vill du säga?
Jag tänker att en användning av studien också kanske kan finnas på policynivå för de som fattar beslut om hur man hanterar människor som söker arbete eller som befinner sig i olika svårigheter, att platsen faktiskt kan ses som en resurs. Det behöver inte vara den bästa resursen att flytta eller att lämna sin familj och lämna sina sammanhang, utan det kan vara rätt så bra att hålla sig lokal också. Det behöver inte vara att man är mindre aktiv eller att man är mindre duktig som arbetssökande eller så, utan det kan vara Det kan liksom vara att man förvaltar ett värde och att man faktiskt har en styrka i sin platsanknytning. Och det kanske kunde vara spännande om våra beslutsfattare kunde ta hänsyn till det i hur man tänker runt arbetsmarknadspolitiska frågor. För det visar sig ju vara väldigt viktigt och också stora möjligheter i en lokal plats. Om man ska bli lite så här landsbygdsaktivistisk också.
Precis, jag tänker att många politiker kan ju vara intresserade av resultatet också och hitta argument för att flytta till landsbygden eller stanna kvar på landsbygd.
Ja, om man ännu mer konkret är i vad Janna säger så kan man ju tänka just de här tankarna om vad man vill arbeta med. Om man bara utgår från den lokala orten så blir det ju på något sätt att man behöver fylla det behov som finns där i bristyrken eller de lokala arbetsmarknadsmöjligheterna. Så att om man ser det som någonting positivt så tror jag att man har mycket att jobba med.
Ja, det kan man ju, om man vill kan man ju koppla det till lärdomar från coronapandemin också, att vi skulle behöva mer produktion till exempel på landsbygden, mer livsmedelsproduktion, matförsörjning. Vi behöver ta hand om våra råvaror så att vi kan vara lite mer motståndskraftiga i vårt samhälle. Det har ju de senaste åren visat att det behövs, så det är ju också en möjlighet.
Och nu har ni ju avslutat den här forskningsstudien. Var det, kände ni att ni var klara eller hade ni kunnat förlänga det på något sätt och fördjupa er på andra sätt?
Ja, vi är ju inte riktigt klara skulle jag inte säga. Vi är klara med materialinsamlingen. Men inom forskarvärlden så tar ju publicering ibland ganska lång tid. Och vi har ju jobbat lite parallellt med olika artiklar och kapitel. Så vi har ju två som vi har publicerat nu, de som du nämnde innan. Men vi skriver också på och har lämnat in till granskning två till artiklar som vi hoppas kommer bli publicerade inom det här projektet. Så att de jobbar vi fortfarande med, men vi har skrivit första utkast i alla fall.
Vad spännande. Och jag vet att ni har inte bara varit i Sverige och presenterat det här resultatet. Vart har ni mer varit någonstans? Malin.
Ja, förra sommaren så fick vi möjlighet att åka till Island, till Reykjavik, till den nordiska sociologikonferensen, NSA. Så där hade vi möjlighet att presentera artikeln i ett forum, vilket var jätteroligt.
Och vad möjliggjorde det egentligen att ni fick den plattformen att presentera resultatet? Ledde det till något annat nytt samarbete eller nya idéer?
Ja, men dels så var ju, artikeln var inte helt färdig, så vi fick fina inspel i samband med presentationen som gjorde sen att vi knöt ihop det och publicerade sen under hösten. Och sen så, ja, det är alltid intressant att få vara i ett sånt forum och träffa andra och diskutera. Så att, sen har ju Elin och Janna varit också i andra forum och träffat andra samarbetspartners.
Just det, vill jag berätta om det?
Men vi har ju varit i Åkersberga.
Oj, flashigt, ja.
Det var ju också en härlig plats faktiskt. Island var superhärligt och Åkersberga är också superfint skulle jag säga. Och där var det en konferens som gavs av en, vad ska man säga, forskningssammanhang som heter Uppdrag landsbygd, som är ett slags nätverk, är det väl? Där det sker olika aktiviteter för att lyfta landsbygdsforskning. Så där presenterade vi och träffade bra folk som vi har samarbetat vidare med. Så där har vi en internationell forskare eller två som vi håller på att skriva lite med, där vi har en publikation på gång. Så det var jättevärdefullt. Och sen har vi ju liksom våra vanliga nätverk. Jag är ju anknuten till lite utbildningssociologiska nätverk i Göteborg och sådär, och Elin har lite andra, ja, vi har nätverk på universitetet och lite utanför och lite kvar i Lund också. Så där har vi olika sammanhang där vi kan bolla och samspela runt både de sociologiska och utbildningsvetenskapliga delarna.
Just det, vad är det annars som sker här framåt?
Ja, vi fick ju en idé om att kanske fokusera lite mer på skola och utbildning. Och då tänker vi att naturbruksprogrammet är ju jättespännande. Vad som händer där och vad som kanske borde hända där, det vet man inte så mycket om. För det är inte så beforskat. Så det har vi skrivit ett par forskningsansökningar om nu. Vi hoppas att det ska ge lite utdelning, för vi tycker själva att det är en briljant idé.
Det låter superspännande. Jag hoppas att det är några som hör av sig direkt efter det här samtalet.
Ja, eller hur?
Sen har ju Janne haft en hektisk vecka och har fått vara... vår artikel, eller vår forskning, blev publicerad i DN här i veckan. Vilket ledde till 2 olika radiointervjuer för din del. Så att denna veckan har varit mycket mediebrus.
Jag börjar bli van vid min egen röst här.
Underbart.
Ja.
Och nu har ni fått medel från Sparbanksstiftelsen Varberg via Campus Varbergs forskningsstipendier. Och vad har de här medlen gått till, Janna?
Det första vi gjorde var att vi hittade människor som då har gjort det här valet, eller icke-valet, hur man nu vill se det, att bo kvar på landsbygden. Och så ville vi bara prata med dem helt enkelt. Så vi gjorde ett antal djupintervjuer som handlar om vad man jobbar med, var man bor, vad man har för utbildningsbakgrund, sådana saker. Och så lät vi samtalet glida runt ganska mycket runt det som informanterna ville prata om. Så vi betonade mycket att prata om det som känns bra och relevant utifrån fördomar och idéer om att man är aktiv och man lämnar och passiv och man är kvar. Och sådär. Så vi pinpointade ju de här frågorna som vi tyckte var intressanta att veta mer om.
Just det. Och vad har den här delen av studien publicerats någonstans?
Vi har ju ett antologikapitel som Elin och vår kollega Peter Gladwick Håkansson har varit redaktörer för. Och det handlar om, där satte vi titeln Vad är ett val? Och då tog vi 2 av våra informanter och djupanalyserade dem i perspektiv till populärkultur. Vi tog med 2 filmer och kopplade lite till... hur man ser på det här, ja men den klassiska är väl från fucking Åmål när de bara vill lämna liksom den här skithålan som är så himla dålig. Och sen tar vi upp ett lite mer, ja det är rätt så dramatiskt i den här Farväl Falkenberg som vi tänkte är ju relevant för Halland också. Där det finns ett ganska utvecklat resonemang om att vara kvar, lämna, bli någon, inte bli någon sådär. Och det passade väldigt fint ihop med materialet från intervjuerna.
Just det. Och vad mer har ni hunnit med?
Ja, de här djupintervjuerna, de väckte ju frågor kring hur arbetar man som studie- och yrkesvägledare med individer som inte kan tänka sig att flytta för arbete eller studier? Hur måste eller behöver man förhålla sig i vägledningen? Och då gjorde vi så att vi... sökte upp och intervjuade 13 studie- och karriärvägledare som jobbar inom olika verksamheter, framförallt inom vuxenvägledning. Men det kunde vara inom kommunala vuxenvägledningscentrum, men också arbetsförmedling och arbetsmarknadsenhet. Och då ville vi diskutera och fråga dem hur de jobbar helt enkelt med de här individerna som där att stanna är det centrala. Och lite utifrån den här normen att flytta då för att göra karriär kanske och utbilda sig och gå vidare. Och det resulterade då i en artikel som heter Local Places Ruling Life, Compromises and Restricted Choices som vi fick publicerad här förra hösten.
Och hur många intervjuer blev det där?
Det blev 13 intervjuer med olika yrkesverksamma.
Vad spännande! Stort tack för att ni ville komma hit idag och berätta om er forskning. Lycka
tack
till framåt.
För att vi fick komma.
Tack.